Det här är en podd från Svenska Yle.
Nyhetspodden idag ska handla om Afghanistan. Och jag har bjudit in en expert till nyhetspodden för att förklara läget där. Den experten är Anna Ek som är Sverigechef för Svenska Afghanistankommittén. Anna, när var du i Afghanistan senast?
Jag var i Afghanistan för ungefär ett år sedan senast. Sen har jag tyvärr inte kunnat besöka varken mina kollegor eller landet på grund av pandemin.
Hur var det där då?
Ganska mycket var som vanligt. Men om man tänker det som många pratade om i det politiska klimatet så var det ju att man hade fått nys om att det eventuellt var ett avtal på gång mellan USA och talibanerna och att man inte riktigt visste vad det skulle innehålla eller vad det skulle innebära för landets framtid. Sen är det också som alltid, det som i alla länder varje gång jag landar i Afghanistan eller Kabul så slås man av att livet också fortsätter som vanligt för många människor. Man går till jobbet och man går till skolan och man lever sina liv.
Ja, som du säger, det är ju väldigt mycket på gång nu kring Afghanistan. Bland annat så ordnas det en så kallad givarkonferens där ett antal länder, då, ganska många länder, samlas i Genève. Och det är faktiskt Finland då som arrangerar det här, den här konferensen. Där ska man fundera på hjälpen till Afghanistan. Så det är det då att dels då USA och talibanerna har slutit ett avtal. Det låter ju lite konstigt så där, för man tänker sig att de verkligen är varandra och har varit varandras fiender. Men som du säger, nu har man då enats där. Och så försöker också den afghanska regeringen och talibanerna enas. Och det är liksom då ett annat spår i det här så att säga. Men där, ja, där kommer man då tydligen ingen vart.
Nej, fredssamtalen, alltså de inom afghanska fredssamtalen, de hade sitt första möte 12 september. Och igår kom det någon nyhetsnotis om att det eventuellt hade skett ett genombrott. Alltså att de ska kunna påbörja samtalen, för man har inte kommit någon vart hittills. Men det är ju mycket riktigt som du säger, det är jättekort, det är märkligt. De har stridit i 20 år, alltså USA mot Al-Qaida och talibanrörelsen. Och nu kommer man fram till att man ska försöka enas om. Man kan ju inte låta bli att undra varför kunde de inte enas om det från början och besparat landet 20 år av krig, besparat USA 20 år av krig och den afghanska befolkningen. Och man ska ju komma ihåg att i många afghaners medvetande så är det ju 40 år landet har befunnit sig i någon form av väpnad konflikt sen Sovjets invasion, följt av ett inbördeskrig och sen talibanernas hårda styre och därefter internationella soldater och USA som bedrev terrorismbekämpning. Så det är ju fruktansvärt. Afghanerna, många har ju inte fått liksom leva i någonting annat än ett tillstånd av krig och väpnad konflikt. Och det har ju funnits 3 tillfällen av vapenvila i samband med Ramadan, helst i helgen efter Ramadan de senaste åren. Och det har ju varit enorma scener av glädje man har sett från byar, från städer. Människor passar på att åka hem och hälsa på släktingar man inte har vågat hälsa på för vägen dit har setts för osäker. Så det finns ju en enorm längtan bland den afghanska befolkningen att få slut på kriget.
Ja, det, som du säger, det är svårt för oss, tror jag, här i Norden att fatta hur lång räcka av krig och konflikt vi talar om. Och en stor del av befolkningen har ju flytt. Vi har ju många afghanska flyktingar i Finland och Sverige och så också. Och som du sa, USAs krig i Afghanistan, det har ju pågått i 20 år och det är ju faktiskt USAs längsta krig någonstans utomlands, vilket man kanske inte alltid kommer att tänka på.
Nej, det är längre än Vietnamkriget.
Precis. Och här var det ju då alltså Donald Trump som lovade det när han blev vald, att han ska då sluta lägga av med det här att USA krigar runt om i världen. Och det ligger då, det är då en av anledningarna just precis till det då, att USA drar sig ur Och då har vi då det här läget när regeringen inte riktigt har kontroll över landet. Talibanerna som störtades en gång men de finns kvar i allra högsta grad. De är fortfarande starka. Om USA lämnar Afghanistan så är det ju många nu som tror och är rädda för att det blir ett tomrum här och att amerikanerna ändå står för någon slags stabilitet. Vad tycker du? Vad säger du om det?
Alltså man kan ju, jag förstår och håller med delvis och då tänker jag att det finns i alla fall en förutsägbarhet så länge USA är kvar. Sen kan man tycka att deras närvaro inte heller har bidragit med någonting. Mm. Men det, man vet i alla fall vad läget är. Man vet vad man har att vänta sig. Och det är ju det man menar när man säger att det kan bli ett vakuum eller det blir osäkert när USA drar sig ur. För man vet inte vad som kommer hända. Och då är det ju såklart, det är svårt att bedöma. En pessimistisk gissning skulle vara att talibanerna tar över ganska snabbt i värsta fall med fördjupad liksom, väpnad konflikt. Mm. En optimistisk gissning skulle vara att USA och omvärlden lyckas på något sätt sätta press på talibanrörelsen och andra länder i regionen. Pakistan brukar man ju också peka på som en nyckelaktör. Och se till så att det blir ett tillräckligt bra avtal mellan regeringen och talibanrörelsen där de rättigheter och framsteg som har skett de senaste 15-20 åren inte försvinner. Jag är både oroad och förhoppningsfull samtidigt.
Ja, precis.
Om man nu kan vara det.
Mm. Men framstegen som har skett, säger du, de finns ju ändå då tydligen, eller hur?
Ja.
För de vanliga människorna också?
Ja, det gör de. Det är självklart jättelång tid kvar tills dess att alla i landet har, alla barn har möjlighet att gå i skolan eller alla har möjlighet att ta sig till en hälsoklinik med enkla medel. Men det har gått åt rätt håll. Om man brukar säga att mödradödligheten har halverats de senaste 15 åren och det är en enorm framgång. Om man tänker att Afghanistan när talibanerna föll hade högst mödradödlighet i världen så har den halverats fram till idag. Antalet barn som går i skolan har ökat från kanske ett par hundratusen för 15 år sedan till uppemot 6-7 miljoner idag. Jag brukar ibland få frågan vad tror vi kommer hända med kvinnors rättigheter eller minoriteters rättigheter om talibanerna får makten. Och det är ju i värsta fall kommer talibanerna vilja inskränka allas lika värde och rättigheter som faktiskt finns i den afghanska konstitutionen. Mm. Men kunskapen att ta del av skrift, att ta del av nyheter, att själv kunna formulera sig och skriva, den kan man aldrig ta ifrån någon. Och det ger mig ändå hopp att läs- och skrivkunnigheten har ökat och den kommer ingen kunna ta ifrån dem.
Mm. För det är ju just precis det man tänker på. Eller ja. Det känns lite som en nästan som en omöjlig ekvation det här att det ska då bli en regering där talibanerna ingår. Och då tänker man ju just precis på kvinnornas situation. Det är säkert ganska många som har läst de här skildringarna till exempel med norska Åsne Seierstads beskrivningar. Och det finns andra jättepopulära böcker också, romaner som beskriver den här verkligheten för kvinnor som ju är fruktansvärd. Men finns det ens på kartan alltså att en regering med talibaner i kan ge kvinnor större rättigheter?
Ja, men kanske lite i alla fall. Det är, i alla fall på pappret så säger talibanerna idag att man erkänner kvinnors rätt till utbildning. Mm. Inte upp till vilken ålder som helst, men upp till, eller flickors rätt till utbildning ska man säga. Mm. Och det är ju ett framsteg i alla fall. Det är inte tillräckligt. Det är ingen som är nöjd med det. Men det är ett framsteg. Samtidigt så är jag också lite förhoppningsfull. För att på den tiden när talibanerna hade makten i landet. Alltså på 90-talet. Mm. Jag tror att de förstår själva att de kan inte isolera landet på samma sätt igen. De kan inte. För det är en ny tid. De har helt andra krav och förväntningar på sig. på 90-talet skickade talibanledarna sina egna barn på fina skolor i Pakistan och i andra länder. Mm. Det kan de inte göra idag utan att någon märker det och det skrivs om det på sociala medier. Det finns liksom en större intern granskning eller intern debatt eller vad man ska kalla det i talibanrörelsen självt. På både gott och ont. Mm, mm. Alltså det finns ju de som tycker att talibanerna är för mesiga internt idag. Mm. När de går med på att skriva ett avtal. Mm. Men jag tänker att det finns också en förhoppning. Jag tycker det kan finnas fog för att vara förhoppningsfull att talibanerna inser i alla fall att de kan inte agera idag som de gjorde på 90-talet. Mm. Omvärlden skulle inte acceptera det, för vi har investerat så mycket människoliv, pengar och tid och kraft och engagemang i landet, så att jag tror inte att det skulle gå.
Mm.
Det finns risk att det blir vissa baksteg, men jag tror inte det kommer gå tillbaka till hur det var på 90-talet.
Mm. Men du var lite inne på det här, men de här decennierna då av krig, och vi talar ju alltså då som sagt om en levnads, liksom ett liv nästan av krig. På 40 år, finns det någon kvar som minns en tid med fred i Afghanistan?
Jo, men det gör det ju såklart. Mm. Och alltså, trots att många har levt, vuxit upp i krig eller väpnad konflikt, så har det ju inte varit våldsamheter precis överallt, alltid. Nej. Jag märker ju när jag, bland de studenter jag möter i våra yrkesutbildningar till exempel, så finns det ju, trots att de har vuxit upp under ganska osäkra förhållanden, så är det ju, har de också vuxit upp under en tid då den här revolutionen trots allt ägt rum. Mm. Det vill säga läs- och skrivkunnigheten har ökat. Universitet har öppnats liksom i flera städer. Det finns liksom, har funnits en positiv framåtanda som den unga generationen också känner av. Och man vill fortsätta att sträva framåt. Man vill hjälpa varandra. Man vill att landet ska komma framåt.
Mm. Den här givarkonferensen då som pågår nu i Genève då med ganska många länder som är med, och Finland då som arrangör här. Vad betyder en sån här konferens?
Den betyder, förutom att givarländerna berättar på vilket sätt man tänker stödja Afghanistan framåt, så betyder det också att den afghanska regeringen har lovat att redovisa hur långt man har kommit. Mm. Vad har vi gjort med era pengar så här långt då?
Mm, just det.
Så att det är som en slags, det är inte en granskningskonferens, men en givarkonferens där man också får rapportera hur långt man har kommit.
Men de här sammanhangen då där Afghanistans regering är med och så, om så länge talibanerna då som ändå en så stark maktfaktor inte finns med, så vilken betydelse har det att talibanerna inte är med?
Just det, den här gången är det ju en jätteosäkerhet för givarländerna, för man vet inte heller om man gör ett löfte på X antal miljoner under de kommande 2 åren, så vet man inte om det är ett löfte man har gett till den afghanska regeringen eller till en regering där det också ingår talibaner. Och det är ju nog en huvudvärk för många givarländer just nu, tror jag. För det är ju så här, biståndet ska ju gå till de som behöver det mest. Det vill säga fattiga på landsbygden.
Mm.
Och det är ju frågan om man kan lita på talibanerna om de skulle lämna någon sådana löften. Jag skulle ju säga att det kanske inte går helt och hållet.
Ja, många frågetecken, många osäkerhetsfaktorer finns kvar. Här får jag säga tack så jättemycket till dig, Anna Ek, som är Sverigechef för Svenska Afghanistankommittén. Och jag ska tillägga här att Svenska Afghanistankommittén har verkat i Afghanistan sedan 1980 med många former av biståndsarbete. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Hej då!